Podplay. I de vidsträckta jordbruksmarkerna i sydvästra Minnesota finns ett fall som fortsätter att förbrilla både utredare och lokalbefolkning. Försvinnandet av Brandon Swanson den 15 maj 2008 skulle inte bara leda till omfattande förändringar i delstatens lagstiftning utan också efterlämna ett mysterium. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Ja, det här avsnittet är lite annorlunda. Det är nämligen två fall som många av er efterfrågat men som skiljer sig från våra vanliga avsnitt. Med det sagt så kör vi igång. Brandon Swanson föddes den 30 januari 1989 i Marshall, Minnesota. En småstad med omkring 13 000 invånare, belägen i Leon County. Hans föräldrar, Ryan och Annette, beskrev sin son som en intelligent och tekniskt begåvad ung man med ett särskilt intresse för vindkraft, en växande industri i regionen. Detta intresse ledde honom till Minnesota West Community and Technical College. Det hade gått bra för Brandon under vårterminen 2008. Han var 19 år och hade precis avslutat sitt första år på college. Så kvällen den 14 maj samlades han med några vänner i den lilla orten Lynd, strax utanför Marshall, för att fira. Det var en sån där typisk kväll. Unga människor, framtidsplaner och snack om året som just passerat. Strax efter midnatt bestämde sig Brandon för att köra hem. Han satte sig i sin mörkblåa bil och påbörjade färden tillbaka till Marshall. Det amerikanska mellanvästerns landskap kan vara förrädisk nattetid med sina lapptäcken av grusvägar och åkermarker som sträcker sig mot horisonten. Till och med för personer som är välbekanta med området kan mörkret förvandla välkända vägar till ett förvirrande nätverk av alternativa rutter. Klockan kvart över ett på natten körde Brandon av vägen och hamnade i ett dike. Han var ensam i bilen men oskadad. Och som många unga människor i en sådan situation gjorde han det naturliga. Han ringde sina föräldrar för att be om hjälp. Telefonsamtalet skulle bli början på en händelsekedja som förändrade många människors liv och som än idag inte har några tydliga svar. I samtalet med sina föräldrar var Brandon övertygad om att han visste var han befann sig. Han berättade att han kört av vägen någonstans i närheten av Lynd. Brian och Annette hoppade omedelbart in i bilen för att hjälpa sin son. Samtidigt som de körde mot honom höll de kontakt via telefon. Det som följde var ett 47 minuters långt samtal som var det sista man någonsin skulle höra från Brandon. Medan föräldrarna körde runt i Lindområdet insisterade Brandon på att han kunde se stadens ljus. Han bestämde sig för att börja gå mot ljusen samtidigt som han höll kontakten med föräldrarna. Under samtalet beskrev han sin omgivning, nämnde att han gick igenom åkrar och att han hade korsat en å eller en bäck. Hans föräldrar fortsatte att söka, allt mer frustrerade över att de inte kunde hitta sin son trots hans beskrivningar. Klockan 2:02 inträffade något som skulle komma att hemsöka alla inblandade i fallet. Mitt i en mening utropade Brandon plötsligt: "Oh shit." Och telefonsamtalet bröts abrupt. Brian och Annette försökte omedelbart ringa tillbaka, men samtalet gick direkt till röstbrevlådan. Det skulle bli de sista orden någon hörde från Brandon. Brandons bil hittades nästa morgon, men inte alls där man trott att den var. Fordonet upptäcktes i ett dike längs en grusväg, cirka 2,4 kilometer, norr om Taunton, Minnesota. Ungefär 40 kilometer från den Brandon hade trott att han befann sig. Ljusen han trodde kom från Lind kom med största sannolikhet från antingen Porter eller Minneota, andra små städer i området. Terrängen där Brandon tros ha försvunnit utgjorde betydande utmaningar för sökarbetet. Området kännetecknas av vidsträckta jordbruksmarker som bryts av partier med lätt vegetation och branta raviner. Yellow Medical River slingrar sig genom regionen tillsammans med otaliga dräneringsdiken. Sökinsatserna som följde Brandons försvinnande var omfattande och metodiska. Flera polismyndigheter samarbetade med brandkårer och räddningsteam. Hundratals frivilliga anslöt sig till insatsen, genomsökte fält och följde upp varje tänkbart spår. Sökteamet använde en bred arsenal av resurser, från tränade sökhundar till helikoptrar utrustade med värmekamera. Yellow Medicine River genomsöktes noggrant, liksom dess stränder och de omgivande ravinerna. När dagar blev till veckor och veckor till månader fortsatte utredningen att undersöka varje tänkbar vinkel. Polisen övervägde olika teorier om vad som skulle kunna ha hänt Brandon. Platsen för hans sista kända telefonsamtal nära Yellow Medicine River, kombinerat med hans sista utrop, fick några att tro att han kunde ha fallit i vattnet. Omfattande sökningar av floden och dess stränder gav dock inga bevis som stödde denna teori. Det faktum att Brandon var så desorienterad angående sin position antydde en annan möjlighet. Att han kunde ha blivit helt vilse i mörkret och vandrat långt ifrån sökområdet. Landsbygdsterrängen kombinerad med mörkret och potentiell utmattning kunde ha bidragit till hans förvirring. Brandons försvinnande ledde till betydande förändringar i hur Minnesota hanterar fall med försvunna personer. År 2009 undertecknades Brandons Law, en lag som eliminerade väntetider för fall som involverar försvunna vuxna som tydligt befinner sig i fara. Lagen kräver att polismyndigheter vidtar omedelbara åtgärder vid rapporter om försvunna personer. Lagen kräver också bättre informationsdelning mellan myndigheter. Vid tidpunkten för sitt försvinnande var Brandon 168 cm lång och vägde 54 kilo. Han hade brunt hår, blå ögon och såg senast bära en svart keps, ljusa shorts och en svart huvudtröja. Trots omfattande sökningar har inga av hans personliga tillhörigheter någonsin hittats. De få verifierade uppgifterna i fallet lämnar många frågor obesvarade. Brandons sista kända position var nära sin bil, som hittades i ett dike. Han pratade med sina föräldrar i 47 minuter medan han gick. Samtalet slutade abrupt klockan 02:02 med utropet "Oh shit!". Han hade helt fel om sin position under telefonsamtalet. Och trots omfattande sökningar har inga fysiska bevis någonsin hittats. Brandons föräldrar fortsätter sina outtröttliga ansträngningar för att finna svar. Försvinnandet väcker fortfarande stort intresse. Än idag är det ett av de mest mystiska fallen i Minnesota. Utredningen är fortfarande aktiv och den unge mannen som försvann den där vårnatten 2008, han är långt ifrån bortglömd. Ja, det här fallet är verkligen frustrerande på något vis. Just att man inte får ett svar, och jag tänker framförallt på Brandons anhöriga. Det är oklart om vi någonsin kommer att få ett svar på vad som hände Brandon den där kvällen. Och nu ska vi rikta blickarna åt ett annat håll. Det är kvällen den 20 juni 2006 i Paderborn. en medelstor stad i västra Tyskland. Sommaren har lagt sig tung över staden. På en pub i centrala Paderborn sitter Frake Lips, 21 år gammal, tillsammans med vänner. De ser en fotbollsmatch. Tyskland spelade VM på hemmaplan mot Sverige. Stämningen är avslappnad. Inget ovanligt. Inget som sticker ut. Strax efter klockan 23 lämnar Frake puben. Hon ska gå hem till sin lägenhet. En promenad på ungefär 2 kilometer. Men hon kommer aldrig hem. Frake Lips föddes den 21 februari 1985 i Lübeck, en hamnstad i norra Tyskland. Redan tidigt visade hon den empati och omtanke som skulle komma att prägla hennes framtid. Efter gymnasiet fick hon en praktikplats där hon arbetade med personer med olika funktionsnedsättningar. Ett jobb där hon verkligen trivdes och kände att hon gjorde skillnad. Hösten 2005 flyttade den då 21 år gamla Frake till universitetsstaden Paderborn för att påbörja sin sjuksköterskeutbildning. Hon hittade en lägenhet att dela med Chris, en barndomsvän från Lübeck. De hade en gemensam historia, ett kortvarigt förhållande som inte fungerat, men en vänskap som bestått. För Frage var livet på rätt spår. Studierna gick bra och framtiden såg ljus ut. Den 20 juni 2006 pingar telefonen till. Vänner från sjuksköterskeprogrammet undrar om Frage vill följa med och se VM-matchen mellan Sverige och England. Hon tackar ja. Kvällen på puben blir trevlig, men hon är delad i sin uppmärksamhet. Mellan skratten och fotbollsmatchen smsar hon med Nils, en kille hon nyligen träffat genom gemensamma vänner. Intresset verkar ömsesidigt, men mitt under kvällen dör mobilbatteriet. Klockan 23.00 lämnar Frage puben för att gå hem. Men hem kommer hon aldrig. Klockan 00.49 når ett sms hennes rumskamrat Chris. Det är Frage som skriver. Matchen var rolig. Inget ont mot England. HDGDL. HDGDL är en förkortning på tyska som ungefär betyder tycker jättemycket om dig. Ett vardagligt avslut på sms mellan vänner i Tyskland. Detaljen om England var en privat referens mellan Frage och Chris. Hon hade hejat på Sverige medan han höll på England. Tonen i meddelandet lät precis som henne. Men frågan kvarstod. Hur kunde en telefon som varit urladdad sedan kvällen plötsligt skicka ett meddelande? Vart hade Frage laddat telefonen? Och var befann hon sig? När morgonen kommer är Frages säng fortfarande orörd. Chris ringer runt, först till skolkamrater, sedan till hennes mamma. Ingen har hört från henne. Oron växer. Frage anmäls försvunnen. Till en början misstänker man att det kan röra sig om ett frivilligt försvinnande. Frage är en vuxen person. Hon har tidigare rest spontant och dessutom har hon smsat till Chris under natten. Men dagar går. Ingen hör något. Ingen kan få tag på henne. Polisen inleder en formell sökinsats och börjar gräva djupare. Mobilmastdata visar att när sms:et skickades klockan 00.49 från Frages telefon till Chris befann sig hennes telefon i Nieheim, en liten ort drygt 2 mil från Paderborn. Den 22 juni, 3 dagar efter försvinnandet, och kvällen, kommer ett samtal från Frages mobiltelefon. Samtalet går till rumskamraten Chris. Frage låter trött och dämpad. Hon säger att hon mår bra, att hon snart kommer hem. Hon säger att han ska meddela hennes föräldrar och vänner att hon snart kommer tillbaka. Chris hinner knappt ställa en fråga innan Frage ligger på. Samtalet varar mindre än en minut. Dagen efter, strax före midnatt den 23 juni, pingar Chris telefon till. Ett sms från Frage. Jag kommer hem idag. Jag är i Paderborn. Älskar dig. Frages bror Frank har försökt få tag på henne otaliga gånger sedan försvinnandet. Och kort efter att Chris fått smset lyckas han äntligen få tag på henne. Hon säger i samtalet: Jag kommer hem idag. Inte för sent. Jag är i Paderborn. Hennes röst låter spänd. Snälla fråga inte. Jag kommer hem. Frank pressar på och frågar exakt vart hon är. Hon säger att hon inte kan berätta det. Sedan klick. Samtalet bryts. Ja, jag kan börja med att säga att det exakta ordvalet i de här telefonsamtalen och smsen varierar mellan olika källor och vittnesmål. Kärnan i konversationerna förblir dock densamma. Frage upprepar att hon mår bra och att hon är i Paderborn, men vägrar svara på frågor. Frage försöker ju uppenbarligen försäkra familj och vänner om att hon mår bra. I efterhand har utredarna tänkt sig att det här kan ha varit för att en eventuell gärningsman velat hålla polisen borta. Om Frage ringer och säger att hon mår bra så finns det ingen anledning för polis att dra igång en enorm sökinsats. Men det görs ju så småningom. Polisen har ju börjat engagera sig i fallet, men de blir mer och mer indragna för att de här samtalen och smsen är så märkliga. Vi går vidare. Den 24 juni, 4 dagar efter att Frage försvann, ringer hennes mobil igen till rumskamraten Chris. Den här gången säger Frage att hon inte kommer hem sent, men hon kommer tillbaka samma kväll. När Chris frågar om hon har skadat sig svarar hon kort:
Nej, jag är i Paderborn.
Hon upprepar: Jag är i Paderborn 3 gånger. Den 25 juni, kvällen efter föregående samtal, ringer Frage återigen till Chris. Hon säger som tidigare att hon planerar att komma hem under kvällen. När Chris frågar om hon är i fara svarar hon nej. Han undrar varför hon inte kom hem kvällen innan som hon sagt. Och Frage svarar kort:
Jag kan förklara det för dig.
När Chris försöker ta reda på var hon befinner sig säger hon att hon ska förklara när hon är hemma. Samtalet avslutas, men Frage kommer inte hem den kvällen. Dagen därpå, den 26 juni, kommer inga fler samtal sms från Frage. Polisen är oroad över hennes frånvaro och släpper nu hennes foto till medierna i ett försök att få information om hennes vistelseort och säkerhet. Den sista kontakten sker 27 juni, strax före midnatt. Frages telefon ringer till Chris och den här gången är även hennes syster Karen närvarande. Chris svarar och frågar vad hon är. Frage svarar att hon inte kan berätta. När han uppmanar henne att komma hem säger hon att hon inte kan. Han frågar varför, men får inget svar. När Chris sedan frågar om hon hålls kvar mot sin vilja säger hon först ja, men ändrar sig snabbt till nej. När han fortsätter att fråga om hon är rädd svarar hon nej. Och när han vill veta vem hon är med upprepar hon att hon inte kan berätta det. Hennes röst låter annorlunda, trött och slö, nästan som om hon kämpade för att hålla sig vaken, kanske drogad. När Chris frågar om hon är trött svarar hon:
Ja, väldigt trött.
Han berättar att polisen letar efter henne och hon bekräftar att hon vet det eftersom hon varit borta i nästan en vecka. När han frågar varför hon varit borta svarar hon kort:
Det vet du, Chris.
Chris försöker ta reda på om hon träffat någon, men hon avfärdar det. Hon skulle inte ha varit borta i en hel vecka för en kille. När han frågar vart hon befinner sig svarar hon
mamma.
Hon säger mamma 3 gånger, vilket ger intrycket av att hon försöker förmedla något dolt budskap. Chris berättar för Frage att hennes syster Karen är där och att familjen är mycket orolig. Frage ber honom säga till familjen:
säg att jag älskar dem mycket.
Karen tar telefonen och försöker prata direkt med sin syster. Men Frage ber henne att inte ställa för många frågor. När Karen uppmanar henne att komma hem och frågar om hon är ensam eller med någon, svarar Frage:
snälla fråga inte. Jag skulle vilja vara hemma.
Chris lovar att hålla kontakten och ringa henne regelbundet. Och Frage samtycker. Detta skulle bli den sista gången någon hörde Frage Lips röst. Sedan blir allt tyst. Den 4 oktober 2006, mer än 3 månader senare, hittar en jägare en kropp i ett skogsområde cirka 2 mil från Paderborn. Det är Frage Lips. Hon är klädd i samma kläder som hon hade när hon lämnade puben. Hon är avliden sedan en längre tid. På grund av kroppens tillstånd kan man inte fastställa exakt dödsorsak, men inget tyder på en olycka. Hennes mobiltelefon, plånbok och handväska har aldrig återfunnits. Trots omfattande utredning, teknisk analys av mobiltrafik och hundratals förhör har ingen gärningsperson kunnat bindas till brottet. Fallet Frage Lips är än idag olöst. Det som gör fallet unikt är att Frage är vid liv minst en vecka efter sitt försvinnande och att hon under den tiden pratade med sina anhöriga samtidigt som hon uppenbart var kontrollerad och ofri. Ja, utredarna har länge spekulerat kring vad det var som hände med Frage efter att hon lämnade puben. Och en teori är ju såklart att hon blev kidnappad och hölls fången någonstans i en närliggande stad. Det har också spekulerats i hennes förövare att den personen som kontrollerade henne lät henne ringa från olika platser. Kanske var det för att förvilla polisen och försvåra spårningen. Om hennes förövare någonsin planerade att släppa henne eller om samtalen bara var ett sätt att skapa förvirring är okänt. Motivet bakom hennes försvinnande och död har heller aldrig kunnat fastställas. Och efter år av utredning med tusentals tips och hundratals förhör så svalnade fallet till slut. Det blev ett så kallat cold case. Men år 2017 så uppmärksammades faktiskt ett annat fall i Tyskland där ett par greps för att ha kidnappat, torterat och mördat flera kvinnor. Offren blev instängda, misshandlade och svultna och vissa mördades och brändes. Paret dömdes senare till fängelse men det exakta antalet offer är fortfarande okänt. Under utredningen undersökte polisen om Frage kunde ha varit ett av dessa offer eftersom parets bostad låg relativt nära Paderborn. Trots att det fanns anledning att titta närmare på kopplingen så har inga bevis kunnat knyta paret till Frages försvinnande eller död. Så än idag är fallet olöst. Ja, och Frages mamma, hon har varit djupt engagerad i att lösa det här fallet. Hon har pratat med medier, deltagit i flera poddar och försökt få kontakt med vittnen och eventuell gärningsperson. Men hennes sökningar har inte lett till några svar. Det här var allt för dagens poddavsnitt. Klippare Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springhorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.